Så var läget. Jag ska återkomma till att flera av de grupper som sen fanns ombord och till största delen omkom hade vi haft kontakt med dagarna innan också. I alla händelser så på kvällen innan så hände ingenting särskilt den aftonen mer än att jag själv åkte ner till färjan för att posta ett postgirokuvert. Jag hade legat efter med, det var en stor arbetsbelastning där så att jag hade såg att jag måste betala räkningar som inte var omhändertagna, utan jag tog bilen och åkte ner och räknade med att kunna hitta folk som jag kände som kunde posta detta kuvert i Stockholm nästa dag. Och noterade ju vädret naturligtvis då, att det var regnstorm helt enkelt på kvällen. Och jag träffade givetvis folk redan på parkeringsplatsen som kunde ta hand om det här kuvertet och återvände. Och,
för att bryta ett ögonblick där, för att nu slår det med den här uppgiften om att det var avspärrat i hamnen.
Nej, det har jag ingen som helst minne av.
Nej.
Jag körde fram till den, så att säga, tillfälle. Det finns ju, fanns väl redan då parkeringsplatser som var avgjorda. Sen precis framför entrén så fanns det platser där man kunde stå tillfälligt.
Ja.
Jag hade diplomatskyltar på bilen och var relativt känd där. Men jag har inget minne av att det var något avspärrat.
Nej.
Utan jag kom utan problem ända fram och ställde bilen bredvid andra som hade kommit och lämnat passagerare. Och stötte på en av svensklärarna i Tallinn. Och hennes mamma hade varit på besök. Och hon tog brevet. Ja, så gick det till. Och sen så gick jag och la mig och sov. Och nu är jag inte riktigt säker på klockslaget. Men ungefär klockan, låt säga att det var klockan 3 estnisk tid. 3:30 estnisk tid. Alltså 2:30 svensk tid på natten. Så ringde mig pressvakten på UD. Vi har ju ett system där. Där någon av de anställda på vår pressavdelning har en fax eller telex eller vad det är, fax är det väl numera, hemma.
Mm.
Som, där det ringer en klocka om det kommer en så kallad flash. Just det.
Mm.
Så att vederbörande har vaknat och sett den här uppgiften och var själv villråd om hur hon skulle hantera den.
Vad heter hon?
Ja, det är lätt att ta reda på. Jag tror att hon... Jag kanske kommer på det här senare. Men det går lätt att ta reda på.
Okay.
Hon hade ju en alldeles speciell roll här då, i och med att hon var hon som fick TT:s flash där på småtimmarna. Så hon, jag trodde nästan att det var det första hon gjorde var att hon ringde till mig. Jag vet inte vad hon gjorde övrigt naturligtvis.
Mm.
Och i mitt sömndruckna tillstånd så kom jag ändå ihåg att jag sa till henne att när hon hade läst upp vad som var, då var det inte bekräftat att färjan hade sjunkit, men att den var i svår.
Nej, det är ropet visste
på. Ja, just det. Hur de där kom ut, det vet ni ju också. Mm. Det finns ju dokumenterat. Men jag sa till henne att men det här betyder att nu har den värsta olyckan i Östersjön sedan andra världskriget inträffat. Men hur kan du säga det? Ja, men det förstår du, det kommer inte att räddas med några stycken. För jag vet vad väder är. Och jag har så många gånger åkt över så jag förstår precis hur det går till när en sån här färja förliser. Med deras hög.
Hade du funderat på det tidigare?
Ja, är man intresserad av sjöfart och är uppmärksam och vet hur färgerna ser ut med höga kanter runt om, så förstår man ju att även de tänkbara fartygen som skulle kunna komma till omsättning, det fick jag ju i mitt huvud på en gång, var ju andra färger. Och de är ju fullständigt meningslösa som räddningsbåtar. Och den tanken gick genom mitt huvud redan på natten.
Mm.
De har ju 20-30 meter ner till vattenytan. Vad kan man göra då? Och fartyg som rider i sjöarna. Och jag vet ju att även såna här stora båtar påverkas kraftigt utav svår sjögång. Jag har ju seglat över Atlanten med lastbåt i min ungdom, så jag vet ungefär vad det handlar om.
Mm.
Och så la vi på då efter denna första uppgift.
Mm.